Välkommen till Radio Maranata och ett nytt bibelstudieprogram. Jag heter Paulus Eliasson och det här är det nionde programmet där vi ser på Filipperbrevet vers för vers. Vi har kommit till kapitel 2 och vers 19. Och som vanligt så vill jag säga att om du har missat något program så finns de som podcast i din podcast-app eller på maranata.se. Och jag vill också tipsa om podcasten Om Jesus där jag samtalar med Johan Briasso om den kristna tron. Den är på norska, men om det inte är något hinder för dig så kan du gärna söka på en podcast om Jesus i din podcast-app eller gå in på omjesus.no. Det ligger redan 6 program där så långt. Men vi ska hinna igenom en hel del verser idag. Jag tänkte att vi ska försöka ta oss igenom resten av kapitel 2. Så nu ska vi läsa Filipperbrevet tillsammans. Vi börjar alltså det här programmet som vanligt med att läsa texten som vi ska gå igenom. Och det är Filipperbrevet 2, vers 19-30. Där står det: jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir i gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv. Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe, som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom, och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han, för han var nära döden i sitt arbete för Jesus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Och som den observante lyssnaren hörde i den här texten så handlar den alltså om två personer, Timoteus och Epafroditus. Och som det så ofta är med aposteln Paulus och hans texter så blandar han väldigt ofta praktisk information med gedigen teologi. För om man ska se på det här rent ytligt, på ytan så ger han lite praktisk information som kan vara bra för församlingen att veta. För det första, snart så ska ni få besöka Timoteus. För det andra, Epafroditus har varit sjuk, men nu mår han bra, så han kommer nu. Antagligen så är det han som kommer med det här brevet, så han säger, jag sänder honom till er. Och så säger Paulus att ja, och kanske så kommer jag också. Han har planer om det, om han blir frisläppt då. Och så enkelt kan det ju sägas, Paulus. Men han använder alltså över 200 ord på att säga det här. Och det gör han med en avsikt. För om du har följt med de tidigare programmen så vet du att temat för det här kapitlet är var så till sinne som Jesus Kristus var. Det är det han är inne på. Och Paulus har beskrivit hur Jesus sinne är. Han säger att han var utgivande, att han var självuppoffrande, att han var ödmjuk och lydig och så vidare. Och det man kan tänka att någon skulle säga när man läser om Jesus och sen får höra då att så här ska ni också vara, så var så till sinne som Jesus Kristus var, det är ju att man drabbas av missmod. Eller att man försvarar sig med att ja, men det går ju inte. Jag kan ju inte vara lika bra som Jesus. Ska jag ha honom som ideal? Det vanliga är ju att vi har som ideal, eller vi har som utgångspunkt någon som är sämre än oss själva, så att vi själva framstår i bättre ljus. Men han säger att vi ska vara som Jesus. Men Paulus han ger tillsammans med sina resplaner tre exempel på människor som faktiskt är som Jesus, som handlar som Jesus. Först så talade han om sig själv, det såg vi i det förra programmet. Han sa att hans glädje var att få bära fram Filipperna som ett levande offer till Gud. Precis som Jesus offrade sig själv så var Paulus beredd att offra sig själv för dem. Men nu så talar han om Timoteus och Epafroditus. Och låt oss se lite på vad det är han säger här. För vers 19 och 20 sa alltså så här: jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Slutcitat. Så Paulus han vill skicka Timoteus till Filippi därför att han har ingen annan som är som han. Och så säger han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Och det är ju ett intressant påstående, för jag tänker mig i alla fall att Paulus måste ha känt ganska många kristna. Och han hade nog en del vänner där i Rom också. Och jag menar inte att han säger Timoteus är världens bästa kristna och han är den enda som verkligen bryr sig om människor. Men det verkar som att det var någonting som var väldigt speciellt med just Timoteus. Och då kan man ju fråga sig, vem var den här Timoteus då? Och sanningen är ju den att vi vet faktiskt en hel del om honom. Vi vet att han var från Lystra som ligger i nuvarande Turkiet. Och Lystra var en av de här städerna som Paulus evangeliserade under sin första missionsresa tillsammans med Barnabas. Och på den andra missionsresan då han reste tillsammans med Silas så tog han med sig Timoteus på resan. De reste igenom de här byarna, de träffade på, eller städerna, de träffade på Timoteus igen och de tog med honom på den andra missionsresan. Och i första Korinthierbrevet kapitel 4 vers 17 så kallar han Timoteus för min älskade och trofasta barn i Herren. Och han använder ett liknande uttryck både här i Filipperbrevet och i Timoteusbreven. Så antagligen så var Paulus den som ledde Timoteus till frälsning, som evangeliserade för honom så att han blev frälst. Men Timoteus hade naturligtvis en naturlig familj också, en biologisk familj också, och den vet vi faktiskt lite grann om också. Det är inte så vanligt att vi vet så mycket om personers familjerelationer. Vi vet från Bibeln att hans mor hette Eunice eller Eunike och att hon var en gudfruktig judinna. Hans mormor hette Louise. Och de två kvinnorna hade tillsammans undervisat Timoteus och gett honom den här grunden för sin gudsfruktan. Hans far däremot var grekisk och därför så var inte Timoteus omskuren efter judisk sedvänja. Men Paulus han bad Timoteus att omskära sig och det gjorde han då de skulle resa tillsammans för att inte vara till anstöt för de judar som de skulle missionera för. Och vi vet också att Paulus ofta sände Timoteus till olika platser och att han ibland lät honom vara kvar i en stad medan han själv reste vidare. Och han hade helt enkelt stort förtroende för honom som sin representant skulle man kunna säga. Och i Nya Testamentet så finns det också då två brev som är skrivna från Paulus till Timoteus. Och där kan vi bland annat se att Timoteus tjänade som lärare och herde i Efesus. Så bilden som trädde fram är att Timoteus är en väldigt hängiven gudsman. Det sägs för övrigt också att han är ganska ung och det sägs också att han hade problem med hälsan. Jag ska inte gå in mer på det, men det som vi ser här i Filipperbrevet det är att Timoteus är en person som verkligen bryr sig om församlingen. Vers 21 säger, alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Och det är här som han verkligen liknar Jesus. För Timoteus har frågat sig själv, vad är Jesu Kristi sak? Och så har han valt att flytta om sina egna prioriteringar och planer utifrån det som är Jesu plan. Han har gjort Jesu plan till sin plan så att säga. Och man kan ju fråga sig hur många av oss som ärligt kan säga det, att vi är beredda att göra just så. Förvånansvärt ofta så är det ju så att vi låter Jesus följa med på våra planer. Han kan vara en viktig del av våra planer, men inte så viktig att han ska få förstöra våra planer helt, om man säger så. Och man kan ju fråga sig, hur många kan ärligt säga att ja, jag hade möjlighet att bli en rik man, men det gick inte ihop med min tjänst för Gud, så jag valde bort rikedomen. Eller jag ville ha en trygg tillvaro med villa, Volvo och Vove och ett A4, formulär A1-liv. Men jag förstod att det inte var Guds plan. Och jag säger inte att det här, att det inte kan vara Guds plan, vare sig att du ska bli rik eller att du ska få villa, Volvo och Vove. Men det är inte ändå förvånansvärt ofta som det verkar som att Guds plan är just detta, med tanke på hur många som lever så. I alla fall om man skulle se på vad kristna människor prioriterar i sina liv. Paulus säger faktiskt att alla söker om sitt, och jag tror att vi måste fråga oss själva, söker jag mitt eller söker jag något annat? Hur många av mina prioriteringar under en genomsnittlig dag handlar om att göra mitt eget liv bättre, och hur många handlar om att söka Guds vilja? Och jag får låta den frågan hänga lite där som en uppmaning till självrannsakan, och så läser vi vidare vers 22-24 där det står, citat: men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv. Slutcitat. Så Paulus vill alltså sända Timoteus, en man som lever för Jesus till 100%. Och så vill han komma på besök själv. Och vi vet faktiskt inte om det någonsin hände. Vi vet egentligen inte om något av det här hände. Alltså, sände han verkligen Timoteus eller hände andra saker? Men antagligen så blev Paulus frisläppt från sin fångenskap i Rom. Och antagligen gjorde han ytterligare någon missionsresa efter det också. Men om man någonsin kom tillbaka till Filippi, det vet vi helt enkelt inte utifrån historien. Men nu ska vi se lite på en annan man här, nämligen Epafroditus. Verserna 25-27 säger så här, citat: jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe, som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag inte skulle få sorg på sorg. Slutcitat. Och den här Epafroditus då, ja, honom vet vi inte så väldigt mycket om, men det vi kan sluta oss till utifrån Filipperbrevet, det är att han var utsänd av församlingen i Filippi för att ge en gåva till Paulus. Vad det var för gåva, det vet vi inte. Han kallade det för en vällukt, men det var en gåva som han gav för att hjälpa honom. Och han tillhörde alltså församlingen där i Filippi, och antagligen så var det han som sen då tog med sig Filipperbrevet till församlingarna där i Filippi. Och Paulus kallar Epafroditus för en broder, en medarbetare och en medkämpe. Och så säger han att församlingen hade sänt honom, eller att han var utsänd av församling. Och det här ordet för att sända på grekiska, det är apostolos. Så man kan, vissa översättningar säger att han är er församlingsapostel, kan man säga. Och just det här ordet apostel, det används på olika sätt i Nya Testamentet. Ibland så, när det talas om apostlarna, så handlar det om Jesu 12 apostlar, alltså hans lärjungar. Och det verkar ha varit en väldigt bestämd och begränsad grupp. Det står ju att då Judas tog självmord, så valde man Matthias för att den här gruppen skulle då vara 12 personer. Men så vet vi att också aposteln Paulus var en apostel. Barnabas kallas också för en apostel. Och det är flera andra som också får det här namnet. Och möjligen även kvinnor, som till exempel Junia i Romarbrevet 16:7. Även om det finns en del tveksamheter kring hur man ska tolka det här, just det bibelordet. Och i Bibeln så kallas faktiskt till och med Jesus för just en apostel. Så jag tror att man ska vara lite försiktig så man inte läser in för mycket i texten när det står att någon var en apostel. Det kan betyda, eller det betyder en utsändning, någon som är utsänd. Precis som egentligen ordet missionär också betyder, den utsänd person. Och det kunde antingen vara ett ämbete i församlingen, eller det kunde också bara vara en funktion som en person hade. Men hur som helst, medan då Epafroditus var i Rom, när han kom till Rom med den här gåvan, kom till Paulus, så antingen medan han var i Rom eller på vägen dit, så hade han blivit kraftigt sjuk. Ja, Paulus säger att han var så sjuk att han var döden när. Och som en ren parentes så tycker jag att det är intressant, för om vi läser i apostelgärningarna så talas det om apostlarna, att de helade människor varenda dag, verkade nästan som. De la händerna på sjuka och de blev friska. Och när vi läser apostelgärningarna, nästan var Paulus än kom så helade han sjuka, precis som Jesus. Han la händerna på dem och de blev friska. Så då kan man undra, varför inte Epafroditus? Han säger att han var sjuk och han var döden när, men Gud hade förbarmande över honom. Och svaret är väl att vi vet inte. Kanske det inte var Guds vilja att han skulle helas just då. En del säger att Paulus apostoliska gåva bara var för en begränsad tid. Men personligen så måste jag säga att jag tycker inte att det ger mening i den situationen. Men oavsett vad man tycker och tror om det, och vad man har för syn på helande och förbön, så måste man ha med i beräkningen just den här händelsen. För sanningen är den att Epafroditus blev inte helad med en gång. Men ändå så säger Paulus att det var Gud som förbarmade sig över honom och att det var därför han blev frisk. Så antagligen skedde Epafroditus tillfrisknande genom en långvarig process, men Paulus, han kunde ändå rikta sitt tack till Jesus för hans tillfrisknande. Och det är en del som är viktigt att komma ihåg när man skapar sin teologi runt helande. Att man har med hela det här perspektivet, att man inte bara plockar ut en vers här och en vers där som passar med ens egen syn på det här. Utan att man ser det här i sitt sammanhang och hela, både i berättelser och i förkunnelse, vad Bibeln lär om det här med helande. Men vi ska läsa vidare och vi ska läsa de sista verserna här och se på ännu en väldigt intressant sak här. Vi läser vers 28-30 där det står: därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han, för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Och sin vana trogen, får man väl säga, så använder aposteln Paulus ordet glädje 2 gånger i den här texten. Han använder väldigt mycket i Filipperbrevet. Här handlar det om glädjen som församlingen kommer att få uppleva när de tar emot Epafroditus, frisk och rask, helad ifrån sin sjukdom. Men så säger Paulus att man ska visa uppskattning för sådana som Epafroditus, därför att han var nära döden i sitt arbete för Jesus. Han satte sitt liv på spel för att hjälpa Paulus. Och det tycker jag är intressant, för tidigare här kapitlet, som sagt, som jag sagt flera gånger, så har jag ju sagt att vi ska vara så till sinnes som Jesus Kristus var. Och hur var Jesus till sinnes? Alltså, vi har sett att Paulus är ett exempel på en person som levde som Jesus. Timoteus har samma sinnelag som Jesus. Men vi vet också om Jesus, han räknade inte jämlikhet med Gud som ett byte. Han tömde sig själv på sin härlighet och blev människa och blev lydig ända till döden på korset. Och vill vi ha ett praktiskt exempel på hur det ser ut, så kan vi också se på Epafroditus. Han uttömde sig själv som Jesus, och han säger att han satte sitt liv på spel. Han var nära döden för Kristus, för Kristi sak. Så det att vara så till sinne som Jesus var, det handlar inte bara om att kunna tänka sig att bli korsfäst eller bli en martyr. För om vi ska vara helt ärliga så är det för de flesta kristna idag en väldigt hypotetisk situation. Det är inte många i västvärlden idag som dör som martyrer. Det är många i världen som lever under förföljelse, kristna som kallas för, man kallar för kryptokristna. Och det är många som blir martyrer. Men om vi ska vara ärliga, antagligen inte du och jag, inte som världen ser ut idag i alla fall. Och det betyder däremot inte att vi kan säga att om det kontrafaktiskt var så att jag blev förföljd så skulle jag ha hållit ut till änden. Och sen så är vi nöjda med det, liksom att ja, hade jag varit i den situationen så hade jag gått martyrets väg. Utan Epafroditus, han är ett perfekt exempel på hur den här Kristuslikheten kan se ut. Att inte låta hälsan komma i första rummet, att inte låta ens liv komma i första rummet, utan vara beredd att låta det stå till sidan för evangeliets sak. Och jag vet att det här är en otroligt opassande sak att säga i vår tid, i vår kultur. Och det kan missförstås på så många olika sätt. För om det är en sak som vi har fått veta med all klarhet så är det att man inte får sätta liv och hälsa i fara för någonting. Utom i krig då. Då är det tydligen, då går det bra. När man ska döda andra, då får man ta livsfarliga risker. Men inte för Jesus. Och vet du vad? Jag köper inte riktigt den inställningen. Och jag säger inte att Bibeln uppmanar oss att ta onödiga risker. Det gör den inte. Jag säger inte att man ska pressa sig själv på så att man blir sjuk. Jag tror det är nyttigt att lyssna på kroppens signaler. Jag tror att Gud har mer nytta av oss som friska än som sjuka. Men med fara för att låta som en överhettad predikanthjärna eller som en manipulerande sektledare, även om jag inte tror att någon kommer låta sig manipuleras av mig, så säger jag ändå att Epafroditus, han satte sitt liv på spel för att hjälpa Paulus i en svår situation. Och det sägs att man ska visa sådana människor uppskattning. Så någonting rätt måste han ju helt enkelt ha gjort. Någonting i hans attityd, någonting i det. Han säger inte att ja, han gjorde ju fel, det där var ju helt galet. Han borde verkligen inte ha försatt sig i en situation där han riskerade sin hälsa och sitt liv på det sättet. Och min poäng, det är att martyrium handlar inte bara om att halshuggas för sin tro av rasande ateister i Nordkorea eller muslimer i Saudiarabien. Under de första kristnas tid så handlade det ibland om att ta hand om spetälska som ingen annan brydde sig om, trots att det utsatte en själv för smittofara. För dem handlade det om att till exempel rädda spädbarn som människor hade satt ut på vägen för att själv dö eller för att dödas av vilddjur. När de här föräldrarna inte ville ha ett barn så kom de kristna och räddade dem, även om det att ta till sig ett barn betydde en betydande ekonomisk börda. Det var inte hälsan, det var inte ekonomin som var i första rummet när man ville vara en Jesu efterföljare. Och för aposteln Paulus så betyder det att trotsa faror på land och faror till sjöss för att komma med evangeliet till helt nya platser. Och då måste vi ju fråga oss själva också, vad betyder i så fall det för oss? Det är frågan som vi måste ställa oss själva idag. Och med den frågan och med de orden så ska vi avsluta det här programmet. Jag ska läsa igenom den här texten en gång till. Sen kommer jag med några avannonseringar och så ska vi lyssna på en sång. Men låt den här frågan få bli kvar hos dig. Vad betyder det för oss att ha det samma sinnelag som var hos Jesus? Nu läser jag texten från vers 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker om sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv. Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han, för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Du har lyssnat på ett program ifrån Maranata Podcast med mig, Paulus Eliasson. Programmet har också sänts över närradio i Stockholm och Örebro. Och var gärna med och sprid de här programmen vidare. Om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla på återhörande. Och nu ska vi lyssna på sången Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig i en liveinspelning där Sebastian Widén och Lena Widén leder sången. Gud välsigna dig. Jag vill ge